Välkommen till reformationen 500 år. Vi ställer oss frågan om den protestantiska reformationen var ett misstag. Vi har sett hittills i serien att svaret på den frågan är nej. Det har gett väldigt mycket positivt till oss som mänsklighet. Det har gett positivt till oss i samhället som vi lever i och också globala värderingar som vi kämpar för i världen idag. Men det har ju också gett överslag i extremism, i förföljelse, i att ta de här frihetstankarna för långt, ska man säga. Ja. Religiöst, Kenneth, frigörelsen ifrån det religiösa förtrycket från Rom blev ju inte riktigt vad som hände sen när protestantismen började få mer makt. Mm. Beskriv. Ja.
Jo, vi kan nästan sammanligna den denne reformationsbevegelsen som ett människa som kanske ligger under för press från andra och blir styrt över, och där är en diktator som står över vedkommande, och plötsligt så får vedkommande frihet och så får vedkommande makt också i tillägg och inflytelse, så börjar denna person själv att förfölja de som är under sig.
Och det var det som lite hämnd.
Ja, och det ligger i vår syndiga natur, detta med att vi människor, vi vill gärna härska över andra. Vi vill gärna få det sånt som vi vill.
Ja, just det.
Och det kom till uttryck i reformationstiden väldigt starkt. För i begynnelsen, när Martin Luther står där i Worms föran biskopen och föran Karl den femte och väldigt viktiga folk i den församlingen, så uttrycker ju Martin Luther kärnan i personlig frihet, kärnan i det att leva det anständiga liv med tro på Guds ord och få lov till att göra det. Så Luther, han snur sig från det. För efterhvert så börjar Luther själv att bli intolerant överfor enkelte. Och det är speciellt antitrinitarianare, det är katoliker, jöder och inte minst anabaptisterna. Och anabaptisterna, de får verkligen føle denne intoleransen i det 15. århundrede. Helt ifra begynnelsen, når de står frem der i Schweiz på begynnelsen av 1520-tallet, så blir det en forfulgt gruppe.
Jo, inte bara från den romerska kyrkan, men också från protestantismen.
Fra protestanten också, ja, ikke minst. Og det kommer av at samfunnsstrukturen var bygd opp, som Mikael så godt har sagt, at det var det kollektive samfunnet som betydde noe.
Ja.
Den individuelles rett, den eksisterte nærmest ikke. Og det var det som skjedde med baptistmenigheten, at de insisterte på å ikke døpe deres barn, eller de insisterte selv å bli døpt når de var voksne. De ville holde seg utenfor dette voldsomme kollektive systemet.
Og det i seg var en av tankene av frihet for individen, at selv bestemme
ved
voksen ålder.
Riktig, ja.
I stedet for at min autoritet som forelder sier, eller kyrkan i forlengningen sier, du skal bli kristen.
Nettopp, ja. Så der tok Luther og kraftig feil, og han gikk inn i et blindspor der, og ikke bare Luther, men når vi går til Calvin, så er det et faktum at i Genève, som skulle være denne her ideelle byen som var bygd opp på Bibelen og Bibelen alene, og der opplevde man en grufull hendelse på 1530-tallet, hvor en viss Michael Servetus, som i ettertid har blitt veldig berømt, han var også en vitenskapsmann og gjorde veldig fremskritt i studiet av blodsirkulasjon, for eksempel.
Ja,
den dag i dag så er han berømt for det. Men han var også en antitrinitarianer, og han var en anabaptist.
Teologisk, ja.
Ja. Så når han kommer til Genève, så begynner han å tale med høy røst og forventer at folk skal akseptere det han sier, for det var jo et bibelsk samfunn der. Så han taler stort og er sikkert har en irriterende personlighet, kunne jeg tenke meg. Og da er det at Calvin, han skriver under på at ok, det er greit at vi dreper han.
Ja.
Og det som Calvin bruker som bevis eller som argument for dette, jo, det er den lovkoden som gikk 1000 år tilbake på Justinians tid. Siste gang Romerike var samlet før det fullstendig kollapset der 500 og på midten av 500-tallet.
Ja.
Så der ble det gitt en lovkode som skulle faktisk talt være normen for for den sivile og eklesiastiske lov i Europa. Helt frem til de siste rester av denne loven, den falt vekk i den franske revolusjonen. Men på Luthers tid så brukte de denne loven som et argument og en rettferdiggjørelse for at de kunne drepe annerledes troende, spesielt folk som drev med blasfemi og den slags. Så de brukte den loven på et kynisk vis på mange måter.
De här grupperna som stod upp, som du beskriver, Kenneth, historiskt, ja, de kämpade för sin egen religiösa frihet och
riktigt,
samvetsfrihet från, ja, Rom-etablissemanget. Men senare när de började få makt så växte de in att själv utöva samma typ av tyranni, riktigt, samma typ av intolerans. Ja. Och till och med den här att gå ut och döda katoliker, ja, och förfölja på det sättet.
Med loven i handen och med god samvittighet i förhåll till Gud.
Så vad är det som religiöst här nu pratar vi, teologiskt, vad är det som gör, vad är misstaget då? Var det inte goda principer som reformatorerna kämpade för? Hur kan de då slå så fel? Ja. Vad är det som missas i att man går för långt? Att det blir fanatism, att, ja, det blir extremism, ja, religiöst där. Vad är, ja, det som sker?
Det är ju en komplex samfundsstruktur. Mm. Hvor du har disse kongene som har närmast en absolut styreform i Europa. Och så har du det med att kirken ändå inte helt har funnit sin plats. För det är två kyrkor och snart är det tre kyrkor. Reformerade, lutheranere och den katolska kyrkan. Så man lever i ett system som är i bevegelse och som är lite grann kaotisk. Mm. Och Martin Luther, en av grunden till att Martin Luther och Calvin kunde tillåta sig att göra detta, det var det att de tänkte som så att visst vi tillåter all världens människor att säga vad än de har lust att säga, så vill detta vara med på att få samhället att kollapsa. Mm. Vi kan inte tackla denna typ av stor frihet.
Just.
Ja. Det är egentligen tillbaka gången till Luthers ursprungstanke, att när man öppnar Bibeln för folk, när folk kommer få tillgång till Bibeln, ja, så var hans tanke i början att folk kommer se de sanningar som han hade sett. Ja. Men det är ju inte det som kommer ske, utan alla människor kommer, ja, ha olika tolkningar, olika idéer, ja, och vad gör man då? Ja. Vad gör man då? Och det är då, ja, de gör det här misstaget, ja, att de börjar då förfölja. Ja. På grund av att förmodligen de här bibliska principerna som vi har om frihet och de vi har pratat om under de här mötena inte på riktigt hade fått blomma ut i de här reformatorernas liv eller de här samfundens liv som växer fram. Man måste minnas att de här friheterna vi har pratat om är processer som sker under väldigt lång tid, som sker under flera hundra år. Bara för att ta ett exempel, separationen mellan kyrka och stat. I Sverige hade vi en statskyrka till inne på 2000-talet. Så det är ingenting som liksom skedde sådär under reformationen, utan det kunde ta århundraden innan det skedde.
Ja. Just det. Jag tänker mig Jesus ord när han ber för sina fiender, de som korsfäster honom. Mm. Jag tänker på martyrer som den här kärleksprincipen i Bibelns budskap, Bibelns Gud som står för tolerans och har gett oss fri vilja från skapelsen, men har en önskan om att vi som människor ska leva på det sätt som gör oss lyckligast och gör det bästa för oss och bygga individen och samhället positivt, ja, i enlighet med bibliska principer och kärlekens lag som beskrivs där i. Det tycks ju som att det är helt och hållet försvunnit trots det att man kämpade för Bibeln som auktoritet.
Ja, och man ska inte skönmåla reformationer eller reformationens tid. Det var en tid som gav upphov till vad vi kallar de religiösa krigen. Ja, och som var otroligt blodiga krig. Inte förrän andra världskriget har vi lika stor död i Europa som under den här perioden.
Och kanske inte konstigt då att vi idag kan titta tillbaka och se på religion och till och med slå över till att se på Gud och säga nej, men det är ingenting för mig eftersom att se vad allt hemskt det har lett till. Mm. Och kanske därför som vi också sitter här i den här serien och ställer oss frågan, var det ett misstag när vi ser vad som religion har lett till i extremism och fanatism och också som vi ser idag i andra religioner som är väldigt påtagligt för oss i Europa.
Ja. Så ser vi det element hos Luther att han går emot fanatism i Wittenberg som fanns sted umiddelbart efter Worms-debatten och efter han sitter där i Wartburgborgen fanget frivillig, hjulpet av Fredrik den Vise. Da skjer det noe i Wittenberg som er ganske fenomenalt, og vi kunne nesten forvente at det skulle skje, for Luther hadde åpnet Bibelen. Mm. Mm. Og i Bibelen er det et skattkammer av regler og normer. Mm. Og disse som leste det med Karlstadt i spissen da,
just.
De så det at vi skal ikke tilbede bilder, og man skal gjøre sånn og sånn.
Og, som var vanligt og helt riktig, ja. Bilder. Og,
så man kan godt forstå Karlstadt, man kan godt forstå de støttespillene, og Luther sitter trygt i Wartburgborgen. Mm. Og da begynner Karlstadt å inspirere folket til å rive ned alt som heter statuetter og knuse bilder, alt som lukter av katolsk middelaldertro, det skal vekk.
Ja, ja.
Og de tipper over i det fanatiske.
Just.
Og de glemmer at det er noe som heter politikk, de glemmer at det er en konge som, eller en kurfyrste som heter Fredrik den Vise, som har vært med og hjulpet protestantbevegelsen fremover.
Ja.
Og ved en slik veldig dåraktig handling så kan hele reformasjonen stå på spill.
Så det finns utrymme här för att vara vis men också ödmjuk.
Nettopp,
som enligt Jesus undervisning.
Ja, så det fick Martin Luther på bena, och han omklädde sig till Junker Jörg, var det inte det han hette? Och så kom han ned med skägg till Wittenberg och så tordnet han imot Karlstad,
ja.
Og det som fant sted der, så han fikk rot ned tingene.
Mm.
Men det som kom etterpå, som Mikael så godt sa, det var jo den religionskrigen, bondeopprøret, hvor man mener nesten 100 000 mennesker mistet livet.
Mm.
Og Luther, han tok side med regentene der, ikke med bønnene.
Mm.
Og bønnene opprinnelig, de tenkte de hadde Luther på sin side. Luther hadde startet hele operasjonen.
Just.
Og så plutselig, så de følte at han forrådte dem der. Så det var veldig mange tunge avgjørelser Luther måtte ta på sin vei.
Ja.
Mm. Ja.
Vi ser at inom den religiösa sfären, där vi pratar om religiös frihet och frigörelse från religiös förtryck, så fanns det element som slog över ganska kraftigt också.
Mm. Absolut, ja.
Och jag tänker också på saker som häxjakten som vi minns i Europa, där man faktiskt började förfölja oliktänkande och personer som var lite annorlunda. Både bland katoliker men också protestanter i det samhälle som fanns på den tiden.
Ja.
Religiöst men också socialt har vi ju sett att reformationen har gett väldigt mycket positivt till oss. En social frigörelse där individen får tycka och tänka själv och få mer makt än vad man hade tidigare. Men det att frigöra sig från auktoriteten, Mikael, det kan också slå över i andra områden i samhället, rent socialt.
Absolut. Det som de tidigare reformatorerna använde som argument var ju att vi kan kritisera auktoriteter som inte är baserade på biblisk grund.
Mm.
Vi kan kritisera påvar som inte har fått makten av Gud. Vi kan kritisera kungar som inte har fått makten av Gud. Men den här processen slog över tyvärr i många områden i Europa till att bli en kritik av all form av auktoritet.
Just.
Alla typer av auktoritet.
Mm.
Många små uppror, många mycket rebelliskhet. Det kunde vara uppror mot föräldrar, kunde vara uppror mot de äldre. Sådana här saker.
Det här när vi pratar om den här positiva rörligheten, att jag behöver inte bli det som min pappa var arbetsmässigt.
Precis.
Jag behöver inte gå den linje som jag blev född in i, det här statiska medeltida samhället, den kan nu också slå över till att jag missar värderingar som till exempel kärlek och respekt inför människor som har bättre erfarenhet och kunskap än mig. Och jag kanske sätter mig upp emot det och säger att då ska allt bort, allt som heter auktoritet, och det blir närmast en anarki.
Ja, precis. Många samhällen faller ner i anarki, och det här är ju regenternas kritik av reformationen också. Att se vad det leder till.
Det.
Se vad som händer. Mm. Oordningen, döden, smärtan, katastrofen. Och mycket av det här hör vi ju från i vår samtid. När man ser tillbaka på sådana här saker också, så ser man samma argument. Men kolla vilka hemskheter det ledde till.
Mm.
Och det är viktigt, som vi har gjort här i det här programmet, både titta på de positiva sakerna och titta på de negativa.
Just det. Vi pratade ju också om den vetenskapliga utvecklingen och de här tankeprocesserna som användes för att studera Bibeln. Ja. Men också den här frigörelsen från kyrkan som tolkar utav vår värld som något positivt för att bygga den vetenskapliga utvecklingen som vi har haft enorm fördel av i det moderna samhället. Men också där kan vi slå det ju över i att separera religion och vetenskap till den grad att fanatism och extremism också utvecklas.
Ja, ja.
Absolut. Alltså inom vetenskapen så som vi pratade om, en positiv sak var att man separerade Gud ifrån vetenskapen. Och man hade två områden. Mm. Man hade en teologisk, en förståelse för moral, för vad som är gott, för vad som är ont. Och sen så en förståelse av världen.
Mm.
Men vad som händer är att den här principen slår över. Och de här, vad ska jag säga, extremisterna, eller hur vi ska kalla dem, mer och mer försöker främja Gud, moral, gott och ont från vetenskap.
Mm.
Tills man kommer fram till ett system som liknar det som vi kanske har idag. Där vetenskap egentligen står i kontrast eller i motstånd till Gud.
I många tankar.
Men som inte var tanken i början med reformationen.
Just det.
Och de idéer som de kom med.
Ja. Vi kan se att två typer strömningar mötes i disse två berömda revolutionerna på 1700-talet. Den amerikanska och den franska revolutionen. Mm. För det som låg till grund för den amerikanska, som vi ser på som en positiv revolution, det var ju i grunden disse puritanerna, de som internt önskade ett demokratiskt samfund, de som önskade religionsfrihet, de som önskade att separera stat och kyrka, de som önskade frihet. Det kulminerade till slut i den amerikanska revolutionen. Och den amerikanska revolutionen i principet så skilte den stat och kyrka, ingen en kyrka utan pave, en stat utan konge. Men allt var till Guds ära. Så Gud blev inte glömt i denna saken. Gud blev satt som det högsta auktoritet utan att definiera det vidare.
Trots att man kan separera tydligt kyrka stat, trots att man också kan separera så som var en positiv del att separera naturlig filosofi och religion då, så finns Gud ändå med där i bilden.
Men den franska revolutionen är lite annorledes för den var en kulmination av tanken om Gud som hade beveget sig i flera hundra år. Den startade där med att det är en Gud, han är personlig, han har skapat hela universet. Och så kommer tanken vidare om att men det är så många märkliga ting i denna världen så det är ingen Gud som tar tid med oss. Han har flyttat till ett annat sted, han bryr sig om jorden. Och då går man in i ett nytt spår som heter deisme.
Mm.
Man tror att Gud har skapat universet, men han är inte intresserad i det som sker idag.
Ja.
Och det nästa steget, det som skulle komma sån lite före den franska revolutionen för 200 år sedan, det var det fulla steget till full ateisme.
Ja.
Där är ingen Gud.
Mm.
Där är ingen högre moralsk ideal som vi kan sikta efter. Och det fullbyrdegörs i den franska revolutionen. Och vi känner när vi läser den franska revolutionen, och du har läst historien gott, Mikael, du vet det anarkiet, den lovlösheten, de grusomheterna som utspelade sig i de dagen i Paris.
Mm. Det finns en anledning för varför man kallar perioden under den franska revolutionen för terrorväldet.
Riktigt, ja.
Det finns en anledning för det. Och just på grund av det du säger, att man har främjat moral, man har främjat Gud allt mer från samhället. Och när man tar bort det Gud ifrån samhället, då tar man till slut också bort tanken om det här med det goda och det onda och beteendet och moralen. Och då har vi sådana saker som vi kanske ser här bakom oss.
Och då jag som individ blir den högsta auktoriteten.
Precis.
Och det tror jag är en viktig del att inte ta bort när vi pratar om religiös frihet, individens frihet socialt. När vi pratar om också vetenskapliga framtid, att jag kan införskaffa mig kunskap själv, så kan jag alltid prata om de här friheterna och de här positiva delarna med förståelse att det finns en Gud ändå som gör det möjligt för mig att införskaffa mig det, som faktiskt har gett mig den här fria viljan och den här fria friheten. Men så kan jag slå det över om jag plockar bort Gud och säga, ja men då blir mina tankar, mina åsikter den högsta auktoriteten i min verklighet.
Ja.
Och det är ju fel, det går vi för långt.
Precis, och tanken är då, vem har gett dig auktoriteten? Eller vem har gett dig den här rättigheten?
Friheten.
Om de kommer ifrån Gud, då har du lika mycket rättigheter som jag har. Och just mina det. Rättigheter sträcker sig bara så långt dit de möter dina rättigheter. Men om jag tar bort Gud från det hela och rättigheter kommer ifrån någon rådsförsamling någonstans eller någon människa någonstans, då kan den här gruppen människor ta bort dina rättigheter och bara låta mig ha rättigheter. Och där har vi extremismen. Där har vi rebelliskheten.
Just det. Och vi ser ju det på exemplen i franska revolutionen, som är ett av de fruktansvärda extrema och fanatiska tankarna om vad det här faktiskt ledde till. Både vetenskapligt men politiskt kan man säga också, att det här är det vetenskapliga överslag och också politiska, vi kan väl säga sociala överslag också. Där man tänker i stort sett, vi har ju exemplet med avrättandet av den franska kungen. Där man, jag kan föreställa mig att man vill bli av med auktoritet, kyrka och stat. Och då gör man sig av med dem på det bästa sätt man vet till slut. Och det blir halshuggning, giljotinen där.
För den franska revolutionen, de trodde på religionsfrihet. De trodde på artskilsa, kyrka och stat, akkurat som den amerikanska. Men de tog ut Gud från lignelsen. Och det var det grusomme.
Det var den första, och det var det som också i samtiden var så chockad över med franska revolutionen. Det var den första staten som öppet gick ut och officiellt deklarerade att det här är en stat utan Gud.
Sekulär stat.
Det här är en sekulär stat. Och med det kom våldet, med det kom omoralen och de här negativa beteendena som vi har pratat om tidigare.
De fann visst en prostituerad i Paris som de sände upp på en pedestal och körde henne genom Paris gator, och hon var visst topplös också, sägs det. Och så sa de, Gud är död, förnuften skulle dinne länge leva.
Ett talande exempel på hur de här sakerna slår över och man börjar gå emot den nya friheten på alla plan, börjar gå emot moral och värden som vi faktiskt anser är positiva fortsatt idag. Politiskt också så slår det ju över på olika sätt med maktmissbruk och du har beskrivit vad som hände i Amerika som började bra och har gett mycket gott till oss, men också där kan vi se att det saker och ting utvecklas orosamt.
Vi kan ju se att selv om Amerika är ett relativt politiskt idealsamfund, så har det varit stora problem. För exempel det med indianer som har blivit förföljt.
Just det.
Detta med sorte, vita, raseskille. Och flera andra ting, speciellt nu i nyare tid, i dessa terrortider, hvor de ser ut till att sätta till sides den personliga frihet för det kollektiva gode. Och det kan vara farligt.
Vi ser här tydliga exempel på från historien, beskrivningar på hur det vi pratar om, reformationen som påbörjades för 500 år sedan, gett väldigt mycket positivt, och vi kan inte säga som mänsklighet idag att det var något negativt, att det var ett misstag, utan vi ser att den värld vi befinner oss i idag, med alla de värderingar som finns, alla de positiva utvecklingar som vi står för idag, också moraliskt, är ett arv som kommer därifrån, från att ge mig som individ mycket inflytande och tanke att jag kan närma mig Gud personligt och finna frälsning direkt ifrån honom teologiskt. Och det slår över då i att också jag kan få ett driv som individ i samhället i utveckling, i självtänkande, vetenskapliga positiva framsteg. Socialt och politiskt som vi har pratat om. Men som vi har sagt idag, vi ser också hur alla de här sakerna kan slå över, som i allt i livet. Det kan bli extremt, man kan gå för långt, det blir fanatiskt.
Det är ett engelskt uttryck som går som följande: Satan doesn't care what stream you belong to as long as you belong to the extreme.
Just det. Det spelar ingen roll vilken riktning man är.
Det spelar ingen roll om man är konservativ eller liberal, liksom bara man är extrem.
Bara man är extrem. Mm. Det finns diken, det finns fallgropar i allt det här. Och jag tror, när jag ser på det ni beskriver och jag ser för det som reformationen kämpade för, så ser jag det att komponenten som vi ofta glömmer och som jag tror är viktig för oss att också lyfta upp i dagens samhälle, när vi pratar om mänskliga rättigheter, jämställdhet, när vi pratar om vetenskaplig utveckling, när vi pratar om social frihet och relationer i familjer som finns här. så tror jag att det är en fara för oss att lägga bort Bibelns principer, lägga bort Guds ord, att vi lägger bort en tro på att det finns också hjälp från någon som vet bättre än oss människor. Det tror jag man ser i alla de här fanatiska och extrema rörelserna, vare sig de är religiösa, politiska eller anarkistiska i familjer eller samhällen. Så en avsaknad av etik och moral tror jag, så som beskrivet i Jesus undervisning, tror jag är nyckeln i att det blir fanatism och extremism i alla de här positiva delarna.
Ja, det var Luther som öppnat bibeln för oss, och det var det som startade hela processen för 500 år sedan.
Och också tolkningsprinciper som fördes över, som var något positivt till, som används inom vetenskapen också. Där ser vi också idag att det finns ju också rena idéer och tankar ute i världen som helt och hållet lämnat de vetenskapliga metoderna, de positiva processerna som reformatorerna och den tidiga vetenskapen och den moderna vetenskapen använder idag, där man skjuter bort Gud helt och hållet. Jag tänker på evolutionsteorier och andra tankar som helt och hållet försöker få bort en Guds existens. Och man gör det genom att bryta logik, bryta resonemang och se på fakta runt omkring oss i universum. Där man helt enkelt kommit in i en fanatisk och extrem tolkning utav vetenskapliga metoder.
Men jag är ju precis det som du säger. Alltså det blir tvärtom ifrån det som fanns innan reformationen. Där det var religionen som fanatiskt och extremt tolkade vetenskapen. Så nu har vi det motsatta då. Där vetenskapen fanatiskt och extremt är inne på ett område de har inte någonting att göra med.
Hur kan vi relatera då, med det här som arv, hur kan vi relatera då till den värld vi befinner oss i idag? Där vi ser fanatism, där vi ser extremism politiskt men också religiöst i vår värld.
Att alltid vända tillbaka till de goda värderingarna som ett rättesnöre för oss. Och inte basera våra, vad ska vi säga, tankar om frihet och rättigheter på någonting annat än de som är givna oss av Gud.
Just.
Och så studera strömningar och bevegelser i historien, för det kan vi lära mycket av.
Helt klart. Vi ska prata mer om det i programmet, vårt sista program, där vi pratar om vad det här betyder för oss idag. Har då reformationen, allt det här positiva, är det bara något i det förflutna? Eller är det någonting som vi behöver stå upp för och kämpa för idag? Men innan vi avslutar så vill jag ändå pålysa den här boken ännu en gång. Är du intresserad av att studera mer om de här ämnena, om den värld vi befinner oss i, vårt religiösa och politiska arv som mänsklighet, så se till att du får tag på den här boken som heter Från mörker till ljus. Du skriver enklast till Lifestyle TV här på feedback@lifestyletv.se, så ser vi till att du får en kopia av de här böckerna. Så välkommen jag dig tillbaka till nästa program, då vi kommer prata om just den serie som vi gått igenom och sammanfatta i vad det betyder för oss idag om den kontinuerliga reformationen och de positiva värderingarna som vi har pratat om. Välkommen tillbaka då.